Väldigt roligt att vara här igen, och nu ska vi syssla med Bibelns, så att säga, sista del eller andra del. Det som vi kristna kallar för Nya testamentet, det som inte judar tror på. Vi delar ju de här 39 första böckerna i Bibeln med judendomen, de heliga texterna, och sen uppstår ju en ny rörelse, kristendomen. Ja, det kallas inte kristendomen i början. Jag brukar säga det är en Jesusrörelse som kristendomens ursprung handlar om. Bland judar. Vi tänker inte på att det var en rörelse bland judar. Man kan säga att den kristna rörelsen, den började som en inomjudisk rörelse. När vi läser i Apostlagärningarna till exempel, så läser vi hur den här Jesusrörelsen, den startar ju med de här 12, och sen utökas den i Jerusalem där i Apostlagärningarna med flera tusen. Men alla är ju judar. Det är alltså en judisk rörelse. Det är Kristus-troende eller Jesus-troende judar. Det är rätt intressant egentligen att de skilde sig från andra judar egentligen bara på en enda punkt. Det var att de ansåg att Jesus från Nazaret var Messias. Och så är det fortfarande. Det är liksom knäckfrågan, eller hur? Skiljelinjen går i synen på Jesus från Nazaret. De där judarna, jag är helt övertygad om att de fortsatte att leva som judar. Alltså de fortsatte att följa judiska matregler och judiska högtider. Och de gick på tempelgudstjänster och de var liksom judar. Fast med den skillnaden att de då trodde att Jesus var Messias. Och det är klart, med tiden blev det spänningar med, så att säga, de vanliga judarna som inte var Jesus-troende. Och de där spänningarna, de ökade ju på genom att även icke-judar anslöt sig till Jesusrörelsen. Och när vi läser där i Apostlagärningarna så märker vi att det fanns en stor diskussionsfråga där i den tidiga rörelsen. Nämligen att de som inte var judar, kan de ansluta sig så där direkt till den här Jesusrörelsen som egentligen är en judisk rörelse? Måste inte de bli judar först? Det är den logiska tanken, eller hur? Alltså det vill säga, måste de inte omvända sig till judendomen först för att bli, så att säga, kristna, eller vi kan säga Jesus-troende judar då? För det var nästan så att de tänkte att det gäller ju bara Jesus-troende judar. Och vi vet att det var en väldigt stor stridsfråga i den tidiga kristendomen. Paulus, han är ju den som står upp allra mest för tanken om att sådana som inte är judar ska inte behöva omvända sig till judendomen först. Ni vet, han skällde ju på alla som hävdade och sa att man måste gå vägen via judendomen. Och Paulus, han liksom bryter mot hela den där trenden. Det är rätt spännande, tycker jag, att läsa om det där. Hur Paulus liksom vidgar kristendomen eller Jesusrörelsen till att gälla alla. Och det gjorde det innan också, men det här att man inte behöver gå via judendomen, det var en stor fråga man diskuterade. Det fanns en annan fråga som var väldigt aktuell den här tiden. Det var när den här rörelsen växte fram, så var det självklart då man läste Gamla testamentet. Och man hänvisade till Guds ord, och då menade man Gamla testamentet. De var ju judar, som jag sa, va? Och de pekade på att i Gamla testamentet så utlovade Gud att det skulle komma en messias. Och alla de där profetierna har gått i uppfyllelse nu när Jesus har kommit. Och det var alltså en väldigt, väldigt fokus på det här med Gamla testamentet. Men så började dyka upp nya skrifter vid sidan om Gamla testamentet, nämligen sånt som handlade om Jesus. Det började skrivas böcker om Jesus. Vi har ju 4 evangelier och det började skrivas tolkningar om Jesus, det han hade sagt. Vi har Paulus brev och så vidare. Och det skrivs och det reflekteras kring Jesus. Och så växer den här skriftsamlingen som vi kan klassificera då som liksom produkter av den nya Jesusrörelsen. Parallellt med att det finns då de här gamla texterna. Och då uppstår frågan, ska vi behålla de här gamla texterna som egentligen är ett passerat stadium? Det där tycker jag är jätteintressant, det där. Att man ställde den frågan, vad ska vi med gamla testamentet till nu när vi har fått nya testamentet? Kan vi inte bara liksom såga bort det? Och då var det faktiskt en kristen, mycket framträdande kyrkoledare som heter Markion. Han var skeppsredare egentligen från början. Han borde fortsatt med det direkt, tycker jag. Men han vart liksom ledare i kyrkan där och han drev den här tanken väldigt starkt i det att de här nya kristna texterna nu, det räcker med dem. Och dessutom, varför ska vi läsa detta förfärliga gamla testamentet med alla krig och, ja, ni vet, ni som har läst det. Det är inte särskilt uppbyggligt ibland. När de intar städerna i Josua-boken och slaktar befolkningar och sådär. Markion, han hade väldiga problem med gamla testamentet. Han sa så här att, nej, kristna borde inte läsa gamla testamentet. Han sa att, han gick så långt så han sa att det är inte samma Gud, helt enkelt. Utan i gamla testamentet, där möter vi israeliternas och judarnas onde skapargud. Han är våldsam och blodtörstig. Och det är bara att läsa nu om Jesus så märker man ju skillnaden, eller hur? Där möter vi kärleken. Jesus säger, vänd andra kinden till. Ja, det finns inte tillstymmelse i det tänkandet som Markion i gamla testamentet. Nej, inget gamla testamentet. Säger Markion. Han skar bort alltihop. Och så tänkte han så här också, de här nya skrifterna som nu kommer. Det som sen blev Nya Testamentet. Han började läsa evangelierna och tyckte att ja, det finns lite våldsamma saker där också. Så han började plocka bort lite grann där också. Han censurerade dem och till sist hade han bara ett avkortat Lukas evangelium. Och några Paulusbrev. Behändigt, lite ficktestamente. Och sen blev han utesluten i kyrkan. Och så blir han chefsredare igen. Det var lika bra det. Men det väckte en viktig tanke i kyrkan. Nämligen, vilka böcker ska ingå i Bibeln? Att gamla testamentet som är etablerat ska vi behålla. Det bestämde man. De hebreiska texterna ska behålla. Det är en del av kyrkans och gudsfolkets historia bakåt. Men de där nya som kommer. Det skrevs väldigt mycket. Ni kan ju bara föreställa er att Jesus, han hade sagt mycket. Det hade hänt mycket. Och folk hade skrivit. Och nu börjar man fundera på vilket av allt detta. För Markion hade satt liksom fingret på en punkt. Vilket ska vara det specifikt kristna. Kristna boksamlingen som vi ska kalla för Guds ord. Det där var inte självklart. Från början. Det var alltså olika uppfattningar om detta. Ska vi ha klart för oss. Och det växte liksom fram en övertygelse som tog ganska lång tid. Faktum är, och det är många kristna som blir lite chockade när jag säger detta. Att den första förteckningen av Nya Testamentets 27 böcker är så sent som 367 efter Kristus. Då skriver en kyrkofader som heter Athanasius ett påskbrev. Han var biskop i Alexandria. Han skriver ett påskbrev till sina församlingar. Och där säger han att dessa och inga andra ska gälla som helig text. 367. Men innan dess så hade det reflekterats, skrivits och så vidare. Men nu kommer man alltså fram till detta via Athanasius. Han var en stor inflytelserik kyrkofader. Och det uppstår en slags konsensus i kyrkan över att de här 27 böckerna, det ska vara helig text för all framtid. Men det gick alltså att existera som kristen innan 367. Det är ganska märkligt egentligen. Det här med Nya testamentet. Och det är de här 27 böckerna som vi ska ha fokus på nu. I den här kursen. Kan vi kalla det för det? Kursen, ja. Ja, ni ska ju få läxor och lite hemuppgifter och sådär. Och skriva kompendier och allt möjligt sådär. Va? Så att dörren är där för det som vi lämnar nu. Så. Men allt i Nya testamentet handlar om den här personen, Jesus. Det är det handlar om. Det är Jesus som är skillnaden mellan judendom och kristendom. Så enkelt är det. Det är Jesus som är skillnaden mellan kristendom och islam. Jag förenklar det hela. Det är kristendomens unika karaktär. Det är att vi tror som kristna att Jesus är den enda vägen till Gud. Allt står och faller med Jesus. Vi kan jämföra kristendomen med vilka religioner som helst. Vi kan hitta vissa jämförelsepunkter naturligtvis. Moral och så vidare. Men vi kommer alltid till knäckfrågan. Jesus. Eller som Gösta Niklasson, en gammal missionsföreståndare, sa för många år sedan när han fick frågan. Vad är det som skiljer de andra religionerna från kristendomen? Och då svarar han så här. De har inte Jesus. Och det är genialiskt egentligen. Förenklat kanske vi tycker. Men ack så viktigt. Jesus. Han som är både Gud och människa. Han som kan frälsa oss. Han som kan leda oss ända fram till Gud. Ärkebiskopen Nathan Söderblom, kontroversiell. Han blev ärkebiskop 1914, dog 1931. Det var en del som inte tyckte om honom. De kallade honom för Satan Söderblom. Därför att de menade att han for med irrläror. Han var nämligen religionshistoriker. Han hade en väldigt välvillig inställning till andra religioner. Allt för välvillig, menade många. Söderblom, han var vidsynt. Han var ju den som skapade den ekumeniska rörelsen. Men han såg också med väldigt positiva ögon på andra religioner. Han sa så här, och ni kan ju föreställa er vilken kontroversiell åsikt detta var. När han säger så här att Gud, jag säger inte att han har rätt, men så här sa han. Gud uppenbarar sig i alla religioner, sa han. Att säga så, det är rätt så kontroversiellt av en ärkebiskop i Svenska kyrkan. Ja, idag är det inte det, men då. Idag kan man säga vad som helst. Då var det väldigt kontroversiellt. Han sa inte att alla religioner eller de andra religionerna är ett uttryck för människans sökande efter Gud. Han sa att Gud faktiskt möter människor i andra religioner. Och han fick en enorm kritik för detta. Att Gud skulle uppenbara sig i andra religioner. Men så sa han så här. Men det finns bara en religion. Och det är den religion som säger att det finns en väg som kan leda oss ända fram till Gud. Och det är Kristus. Alltså med det vill han säga att religioner kan leda människor ett steg på vägen. Kanske två. Men det finns bara en som kan leda oss ända fram till Gud, och det är Kristus. Så även Söderblom hävdade det enastående i Jesus som vägen till Gud. Kristendomens grundare, Jesus från Nasaret. Det är det vi ska sätta fokus på ikväll. Och vi ska fundera kring frågan, vem var Jesus? Det allt jag sagt var bara inledningen nu, alltså det andra. Nu börjar det. Så här. Vem var Jesus? Få personer är så mytomspunna som Jesus. Alltså i modern tid så har det skrivits Jesusböcker, den ena efter den andra. Det har spelats in filmer om Jesus. Och alla vill ha sin egen tolkning av Jesus. Sin egen bild av Jesus, ett slags Jesusideal. Ett önsketänkande om vem Jesus egentligen var. Den riktige Jesus. Och då tänker sig man ofta så här, att det ska vara liksom ett alternativ till kyrkans bild av Jesus. Som man då menar är liksom en tolkad bild av Jesus. Nej, vi ska komma åt historiens Jesus. Den Jesus som levde här och som sa vissa saker, gjorde vissa saker, som i efterhand har förvanskats av kyrkan. Hela det här resonemanget, det bygger alltså på ifrågasättandet av evangeliernas trovärdighet som historiska källor till Jesus. Man har menat att evangelierna i själva verket är kyrkliga, tidiga kyrkliga, mer eller mindre fria tolkningar som inte ger oss den sanna bilden av Jesus. Det här är väldigt intressant faktiskt, och det är viktigt att vi känner till det som kristna. För ett tag sedan kom det en bok, en i raden skulle jag vilja säga, de kommer med jämna mellanrum, med budskapet om att nu ska vi få reda på vem Jesus egentligen var. Det är liksom nästan som ett mantra detta, om man får använda det uttrycket här i missionskyrkan. Det var en bok som recenserades i DN i somras faktiskt. Jag läste recensionen med stort intresse. Det var den amerikanske författaren Raisa Aslan som nu har gett oss den verkliga bilden av vem den historiska Jesus var. Han kallar sin bok för Upprorsmakaren. Jag vet inte om ni har läst den här boken. Kanske någon som har läst den här. Det var tur det, att det inte var det. Aslan påstår, citat, att den verkliga Jesus, han var inte ens kristen, säger han. Det är ganska radikalt. Ja, det kan man ju diskutera vad som menas med kristen i och för sig. Kristendomen, säger Aslan, den skapades av folk som aldrig träffat Jesus eller ens besökt det heliga landet. Han tar ut svängarna direkt, så att säga. Och den som framförallt Aslan pekar på, det är det som man kallar för exiljuden Paulus. Han som bodde någonstans bort i nuvarande Turkiet. Långt, långt bort från händelsernas centrum. Det var egentligen Paulus, säger han, som konstruerade hela Jesushistorien. Alltså allt det vi kan om Jesus, det är liksom en skapelse av Paulus. Och det är det som vi möter i evangelierna. Och citat, han säger så här, Aslan: Paulus var en skicklig opportunistisk entreprenör. Det är väldigt bra ord här i de här bygderna kanske. Som skapade världens kanske största och mest inflytelserika företag, kristendomen. Intressant. Och den entusiastiske recensenten i DN, han sammanfattar, han är väldigt imponerad av detta, det är de ofta. Han säger så här: Aslans bok lutar sig på teologisk forskning. Ja. Och så säger jag så här: den svenska upplagan innehåller drygt 70 sidor noter. På så vis fyller han med vetenskap det historiska glapp som Bibeln är full av. Ibland undrar jag var någonstans det glappar egentligen. Alltså det är bara min personliga reflektion. I Bibeln eller hos hjärnorna på recensenter. Det är rätt så intressant det där. Mycket fotnoter, vad är det sant? Det är vad han säger. Det är en sån där skeptisk bild av Jesus. Men det här med vidlyftiga Jesustolkningar, ja, det har funnits i hela kyrkans historia. Redan i fornkyrkan så uppstod en uppfattning om Jesus som markant skiljer sig från evangelierna, nämligen den så kallade gnostiska uppfattningen om Jesus. Och de här gnostika, vi kan säga så här, enkelt uttryckt, de kunde inte acceptera att Jesus hade varit en riktig människa. För de var Jesus gudomlig och därmed kunde han inte vara mänsklig. Gud är ande, sa de, och det andliga kan inte förenas med det kroppsliga. Och eftersom Jesus var Gud kan han därför inte ha varit av kött och blod. Gud kan ju inte vara sin egen motsats, eller hur? Jesus kan ju inte vara sin egen motsats. Och så förnekar man inkarnationen, det som är så viktigt i kristen tro, nämligen att Gud har blivit kött och blod i Jesus. Han har blivit som en av oss. Och den etablerade kyrkan svarade gnostikerna genom den nicenska trosbekännelsen 325. Där det betonas, citat, att Jesus är av samma väsen som Fadern. Han är, citat, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud. Och han har blivit människa. Jesus är med andra ord både Gud och människa. Ett mysterium som bara tron kan omfatta. Det kan ju inte bevisas vetenskapligt, men det är kyrkans tro. Och den tron har burit kristna i 2000 år. Moderna Jesusuppfattningar. Jag måste redogöra för några sådana också, för de är ganska roliga ibland tycker jag. De uppstod framförallt i Tyskland på 1800-talet. Det var en sån där optimistiskt århundrade, 1800-talet, när den moderna vetenskapen hade förklarat för oss att det kan inte ske några mirakel. Allting kan förklaras vetenskapligt. Och det är klart, när man då läste om att folk gick på vatten så blev man lite misstänksam. Och så tänkte man direkt att det kan ju aldrig ha skett, eller hur? Eller när det står att Jesus botade sjuka, väckte de döda. Ja, ni vet, Jesus gjorde ju massor av mirakel som strider mot alla vetenskapliga regler. Och då är det självklart att det kan inte vara rätt bild av Jesus. Det måste vara en förvanskad bild av Jesus. Det är den logiska förklaringen. Och så sa man, vad är nu den sanna bilden av Jesus? Jo, den finns inbäddad i berättelserna. Bergspredikan, det är äkta Jesus. Därför att där träder moralläraren Jesus fram. När han säger att vi ska älska vår nästa och vi ska respektera de andra. Det trodde man på 1800-talet. Och det kan vetenskapligt så att säga accepteras. Jesus blev på 1800-talet, brukar jag säga, ungefär som det vi förväntar oss av FNs generalsekreterare eller någon företrädare för en humanistisk livsstil och livshållning. Sen har det följt andra Jesusbilder på 1900-talet med så kallade vetenskapliga argument. Idéer om vem Jesus verkligen var. En av de värsta Jesusuppfattningar som fanns på 1900-talet uppstod på 1920-talet i Tyskland. Det var en kristen rörelse som hette Deutsche Christen, som sen blev omvandlad till tyska rikskyrkan 1933 av Hitler. Ledande historiker och teologer hävdade med bestämdhet, hör och häpna, Jesus var inte jude. Han var en vit arier. Därför att det är bara tillrättalagt i evangelierna, det här med Jesu judiska bakgrund. Men de har inte lagt tillrätta det helt och fullt, därför att de har ju förlagt Jesu födelse upp i Galileen, eller hur? Och i Galileen fanns det inga judar, sa de. Där fanns en vit befolkning som stod i konflikt med den judiska befolkningen som bodde i Judeen, det södra området. Alltså var Jesus en vit arier. Och det stämde ju väl in i det program som Hitler nu tänkte genomföra i kampen mot judarna. Och kan ni föreställa er att en kristen kyrka som var dominerande i Tyskland, protestantiska kristna, kunde skriva som de gjorde. 1940 så skrev de så här, den 29 april, i ett nyhetsbrev till alla sina medlemmar i Tyskland. Jag citerar: "Det finns ingen annan lösning på det judiska problemet än detta. Att hela världen en dag reser sig och beslutar sig antingen för eller emot judendomen. Och att vi fortsätter att bekämpa varandra till dess världen är antingen judaiserad eller helt befriad från judendomen." Det är kristna som skriver detta. Eller så kallade kristna. "Vi säger med ett ärligt uppsåt och rent samvete att vi inte eftersträvade detta krig och att vi inte startade detta krig. Men stolt och högt bekänner vi inför hela världen. Världen idag såväl som morgondagens värld. Att vi tog upp den kastade handsken fast beslutna att en gång för alla lösa judefrågan." Man backade upp Hitler i förintelsen av 6 miljoner judar och hävdade att Jesus skulle ha stått bakom det här antijudiska projektet. Andra moderna Jesusstolkningar. Ja, vi skulle kunna tala om 1960-talets Jesusstolkningar. De var ganska revolutionära. Då hävdade man att Jesus egentligen var en sån här Che Guevara-typ. Det var den verkliga Jesus. Men egentligen var det bara en spegling av vad folk ville, eller vem folk ville att Jesus skulle vara. Och sen blev han en mjukispappa på 80-talet, Jesus. Han blev en sån här managementledare på 90-talet. Och i Elisabeth Olssons fotoutställning Ecce Homo blev Jesus, om jag uttrycker mig milt, tydligt sexualiserad. Jesus sexuella orientering, ja, vi ska ju bara inte prata om vad hon hade mage till att påstå var den verkliga Jesus. Att han skulle vara transvestit och homosexuell och allt vad det är för någonting. Det där med att Jesus är homosexuell, det är en rad Jesusforskare som har påstått. Ni kanske är lite förvånade. Det var framförallt en teolog, en amerikansk teolog som heter Roland. Inte Roland, nu alltså, ni förväxlar det. Han heter Roland. Roland McCleary. Jesus, säger han, var i själva verket homosexuell. Och den svenska ärkebiskopen kommenterade McClearys uppfattning genom det diplomatiska svar som ofta ärkebiskopar gör. Han sa så här att det har ingen betydelse, sa han. Jesus är ju Jesus i vilket fall som helst. Ja, så kan man säga. Jag ska inte trötta er mer, men i en reklamfilm till kyrkovalet sist så påstod SSU att Jesus egentligen var sosse. Har ni hört? Och hade han röstat så hade han röstat på sossarna. Tilläggas bör att andra med hjälp av vetenskapliga argument påstår att han är kristdemokrat. Det är säkert. Alltså alla vill lägga beslag på Jesus. Den verkliga Jesus. Därför att man vill komma bort ifrån den här bilden av Jesus som evangelierna ger. Därför att man menar att de där fyra berättelserna, de är inte riktigt trovärdiga. Och då öppnar man ju upp vägen för liksom andra Jesusbilder som kan vara lika trovärdiga, men som egentligen bara är en uttryck för deras egna önskningar, vill jag påstå. Hur ska man nu se på de här evangelierna? Det är ju en knäckfråga, eller hur? Hur pass tillförlitliga är evangelierna egentligen? Och då menar jag tillförlitliga, det vill säga, ger de oss en autentisk bild av Jesus? Nu står inte jag och säger här att man kan bevisa att folk uppstår från de döda. Det kan man inte. Jag kan inte bevisa att Jesus har uppstått. Det finns inte en chans i världen. Jag kan inte bevisa att han gick på vatten. Det är en fråga om tro, eller hur? Men de här texterna, att de skulle vara fria skapelser, tolkningar som inte liksom på något sätt är bara tagna rakt ur luften, det tror jag inte ett skvatt på, av flera skäl. Men låt oss ställa några kritiska frågor ändå. Det är ju en bibelskola det här. Vad är klockan förresten, Mikael? Ja, vi kan hålla på ett tag till. Ja, vad vet vi om Jesus? Låt oss ställa frågan ärligt. Vad vet vi om Jesus? Jo, vi har 4 evangelier. Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Det som är besvärande. Jag säger nu, alltså nu är jag lite kritisk här, va? Det som är besvärande, det är att de här 4 berättelserna skiljer sig från varandra lite. Och det är inga stora saker, va? Men man kan ju lugnt säga så här att Matteus, Markus, Lukas, de kallas ju för synoptiker. Alltså teologer är experter på att hitta på krångliga ord, va? Ett av de värsta orden jag vet när jag läste i Lund, det var religionsfenomenologi. Det tycker jag är ett förfärligt ord. Det borde förbjudas, sådana ord tycker jag. Men synoptiker, det betyder att ungefär se på samma sätt. Och vi vet ju då att de här 3 första evangelierna, de är väldigt likartade. Men man behöver inte läsa länge för man märker att det finns olikheter. Alltså, Markus har sin bild av Jesus. Matteus har sin bild. Lukas har sin bild. De beskriver olika händelser. Och ibland så är det som att den där händelsen de beskriver, ja, den kan ibland framställas på väldigt olika sätt. Johannes avviker väldigt. Kanske det allra största problemet mellan Johannes och de andra, det är uppfattningen om vilken dag Jesus dog. Alla bibelläsares stora skräck. Det står ju nämligen i de 3 första evangelierna att Jesus och lärjungarna firade en påskmåltid. Och efter påskmåltiden så beger de sig ut i natten och så grips Jesus i Getsemane och så blir han korsfäst dagen efter påsken. Om vi tänker oss att påsken är den måltid man firar på kvällen och sen dagen efter, den dag som följde, så döms och avrättas Jesus. Den bilden får vi till exempel i Markus evangeliet. När vi läser Johannes evangeliet så står det att Jesus blev avrättad på förberedelsedagen eller beredelsedagen. Och vad är det för dag? Jo, det är den dag som inträffar innan påskmåltiden. Det måste ju innebära att Jesus enligt Johannes dör innan påsken och enligt de 3 evangelierna dör efter påsken. Nu finns det folk som har försökt lösa upp de här motsägelserna, men det är en sån där grej då, alltså, man kan fundera över om det finns alltså mänskliga faktorer i de här evangelierna. Jag tror inte för ett ögonblick att de här evangelisterna satt medvetet och försökte mixtra med texten och fuska och så vidare. Men det finns en mänsklig sida i Bibeln också. Och de här så kallade, vi säger, motsägelserna, de är, tycker jag, petitesser i sammanhanget. Det viktigaste är att Jesus dör. Och han dör i samband med påsken. Och han dör som ett försoningsoffer. Det är det viktigaste. Sen kan det vara så att det inte är en motsägelse i det här i alla fall, va? Men jag bara nämner sådana här olika, så att säga, olikheter som kan finnas. Och det är klart, jag menar, urvalet som de här evangelisterna tar, de skiljer sig också från varandra. Alltså Markus har sitt syfte med sin berättelse, Lukas har sitt, Johannes har sitt och så vidare. Och sen om vi ska vara riktigt ärliga nu, så skildrar evangelierna bara delar av Jesu liv. Jag menar, om vi ska ha en hel bild av vem Jesus var, så är till exempel Markus evangeliet närmast miserabelt. Det börjar med att Jesus är vuxen, och så får vi följa honom sporadiskt några år, och sen de tre sista veckorna och så avrättningen. Och det är ju likadant med de andra, med den skillnaden att Lukas har en liten kort födelseberättelse. En liten episod när Jesus är 10-12 år och besöker templet. Och sen allt fokus när han är 30. Och Matteus likadant. Och Johannes. Som Jesusbiografier så är de alltså inte heltäckande. Och det är klart vi undrar hur Jesus var i puberteten. Sprang han ute där i Nasaret och sådär, var olydig som puberterande ungdomar är. Ja, ni vågar inte skratta där, märkte jag. Jag tror inte att han var det, men jag menar, det är sån här frågor man kunde ställa. Det var ju så här, vet ni, under andra århundradet så tyckte en del att det var lite knapphändigt. Så de försökte fylla ut luckorna. Det finns en väldigt rolig berättelse som är helt totalt fiktiv, alltså påhittad tror jag, som heter Thomas barndomsevangelium. Det är någon som vill berätta om hur Jesus var när han var 5 år. Och han var inte rolig då, ska jag säga. Det står att han lekte där i Nasaret med de andra barnen och tillverkade små lerfåglar, står det. Och när han var klar med det så klappade han i händerna och sa flyg, flyg. Och så flög de iväg. Ja, det var väl i och för sig okej. Okay. Alltså mirakelgöraren Jesus 5 års ålder. Vid ett tillfälle så står det att han var ute och gick. Eller ute och sprang. Och så råkade han stöta mot en judisk pojke där, en kamrat. Och då står det så här att Jesus uttalade en förbannelse över honom så att han föll död ner, den här stackars pojken. Det var inte snällt. Och då står det att pojkens föräldrar kom och knackade på hos Josef och Maria och sa att vi vill att du håller din pojk inomhus. Han dödar ju våra barn. Man kan ju lätt se att det är väldigt legendartat. Och den där legendbildningen om Jesus, den var enorm i århundradena efter det att evangelierna skrevs. De skildrar endast delar. De är faktiskt också skrivna efter Jesu död. Man kan diskutera om det är långt eller kort, men Markus skrevs 65, tror vi. Det är lite gissningar här, va? Faktiskt, vi ska vara medvetna om det. Men vi säger att Markus är det äldsta, så skrevs det 65 ungefär. Och det är ändå 35 år efter Jesu död. Och många undrar, vad hände i gapet där mellan skrivet och berättat evangelium? Det är klart att det berättades mycket om det Jesus hade sagt. Men det skrevs alltså inte ner förrän tidigare, kanske 35 år efter hans död. Och sen tänker man sig då att Matteus och Lukas skrevs efteråt, kanske runt år 70, Johannes år 90. De som är riktigt så att säga historiskt kritiska, de ställer ju kritiska frågor. Det finns de som hävdar då att de här författarna eller sammanställarna, vi vet ju inte ens om det var en eller två eller flera författare, där kanske Markus, Lukas var den ledande. Det är väldigt mycket som är höllt i dunkel. Men vi vet inte hur pass noggranna de var. Många hävdar att de var väldigt noggranna att föra vidare autentiska muntliga traditioner, eftersom de var judar och levde i en judisk traderingstradition. Alltså tradering betyder ju att man för vidare traditioner framöver. Och därför kan vi vara säkra på att det är så. Alltså det är så som det berättades om Jesus ursprungligen som vi har i evangelierna. Många sådana frågor ställer vi kring de här fyra berättelserna. Så här ser det ut ungefär, tror man. Markus, Matteus, Lukas, Johannes. Och det finns massa teorier om detta. Problemet är att alla de här teorierna om hur evangelierna tillkom bygger på väldigt få uppgifter. Till exempel så läser man då i Matteus, Lukas, och så känner man igen vissa berättelser som finns i Markus, och så börjar man diskutera, har de tagit det här från Markus och sådär va. Det finns ett virvar av hypoteser om detta. Och jag brukar säga, vi vet inte faktiskt. Att det fanns ett samband fanns det säkert. Vi vet inte. Det är det bistra faktumet. Den enda tidiga kyrkohistoriska notis om evangeliernas tillkomst kommer från en biskop som heter Papias. Han var biskop i en stad som heter Hierapolis. Man tror att han dog någon gång år 140. Han har skrivit om hur man såg på evangeliernas uppfattning, eller rättare sagt, eller tillkomst, eller rättare sagt, så som han såg på evangeliernas tillkomst. Problemet med Papias, det är att hans texter har vi inte bevarade separat. Utan, hör och häpna nu, det som Papias skrev finns bara i en text från 400-talet hos en annan kyrkofader som heter Eusebius, där han citerar Papias. Och då kan man ju ställa frågan, citerar han rätt, Eusebius? Alltså, nu är jag historiker här va? Och hur mycket kan vi lita på att det är rätt citerat? Men vi säger att det är rätt citerat. Vi tänker oss att det är rätt citerat. Vad säger då Papias enligt Eusebius? Jo, han säger så här. Markus skrev sin berättelse i Rom, där han befann sig tillsammans med Petrus. Och han blev Petrus tolk. Eller någonting i den stilen, säger Papias. Och då kan man med det dra slutsatsen att det här evangeliet är skrivet i Rom. Om vi ska tro Papias. Och att det är skrivet när han är där tillsammans med Petrus. Och när var Petrus i Rom? Ja, han var i Rom kanske redan på 40-talet. Det är det som tror det. Och grundade församlingen där. I så fall har katolikerna rätt. Att han var där på 60-talet, det vet vi. När han skriver sitt brev, Petrus, så hälsar han från församlingen i Rom. Och enligt en samstämmig tidig kristen tradition så dog Petrus i Rom. Någon gång i mitten på 60-talet. I alla fall före 68. Därför att då begick den romerske kejsaren Nero självmord. Och det var Nero, enligt samma tradition, som dödade både Paulus och Petrus. Alltså, ni hör själva. Därav slutsatsen, han har skrivit det här i Rom och det skrevs någon gång i mitten på 60-talet. Och han hade Petrus som någon slags ögonvittneskälla. Och sen hade han naturligtvis andra berättelser också. Men det hela vilar på en rätt stor gissning egentligen. Va? Samme Papias säger så här. Och nu är han ännu mer kryptisk. Matteus, säger han, skrev sin berättelse om Jesus på hebreisk dialekt. Eller någonting i den stilen. Sen översatte var och en så gott han kunde. Det skulle tyda på att Matteus faktiskt skrev sin berättelse på hebreiska. Eller arameiska kanske från början. Och sen är det en översättning vi egentligen som har gått i historien. Jag ska säga en sak. Papias sa en sak till om Markus. Han sa så här att han skrev inte i rätt ordning. Han. Men det tycker jag också är intressant, det där att när man då återberättade det här med vad Jesus sa och gjorde, så är det alltså inte säkert att det följde exakt kronologiskt den ordning som vi tänker oss. Utan man placerade in de här berättelserna på lämpliga ställen, därför att de här fyra berättelserna, de är förkunnelse och inte en slags historisk skildring i den mening vi lägger in det idag. Va? Alltså om jag ska skriva en historia om Vaggeryd till exempel. Vaggeryds historia, så börjar jag kanske skriva liksom vad som har hänt i Vaggeryd de sista 20 åren. Och så följer jag liksom en kronologisk linje. Och så försöker jag ge en så objektiv bild som möjligt. Jag försöker ta med så mycket som möjligt. För att mitt syfte är att ge en autentisk bild av Vaggeryd. Det är inte lätt, ska jag säga. Nej, jag skojar bara. Det är så vi tänker. Men så tänkte inte Matteus, Markus, Lukas. Återigen, de sitter inte och hittar på saker. Men det de tänker är, nu ska jag skriva en berättelse om Jesus som gör att människor kommer till tro. Jag ska liksom ta med det som väcker någonting i människor så att de blir omvända och börjar tro på Jesus. Och det är det som styr urvalet. Det är ungefär som när vi gör en predikan. Jag sitter ju inte och tänker så här på söndag. Ska jag ge en autentisk bild vad som hände någon gång i april år 28 runt Genesarets sjö. Utan jag tänker så här att jag vill att de här människorna ska börja tro. Att de ska beröras av någonting. Och då gör jag ju liksom min predikan. Då skapar jag min predikan på det sättet att det är ett budskap som berör människor. Och det är helt uppenbart. Jag brukar säga de här är predikanter. Det är förkunnelse. Det är förkunnad historia. Och därmed är det också tolkad historia. Men vi ska inte vara så rädda för det här med tolkad historia. Tolkad historia betyder inte påhittad historia. Men det har en viss vinkel, det de säger. Kan man lita på evangelierna som historiska källor? Ja, hävdar jag. Även om vi inte kan bevisa det som står där, så kan vi lita på att de som skrev detta, de satt inte och hittade på saker och ting. De skrev det de hade upplevt, det de hade sett och hört. Men det är klart att de tolkade också det de hade sett och hört. Lukas, han skriver att han har noga efterforskat. Han har lyssnat på ögonvittnen, de som var med och så vidare. Lukas var inte med själv. Men han hade säkert träffat sådana som var med. Och andra naturligtvis. De berättade, som Lukas säger, vad de hade sett och hört. Och det finns därför ingen anledning att ifrågasätta de här författarnas, så att säga, avsikt och ärlighet. Han skriver så här, Lukas. Jag skriver, säger han, så som de händelserna har berättat för oss av den som från första stund var ögonvittnen och blev ordets tjänare. Dessa fyra berättelser, jag ska bara säga en minut till. Dessa fyra berättelser är det som kyrkan under den heliges andes ledning enades om som skulle gälla för all framtid. Matteus har sin bild av Jesus, Lukas har sin bild, Markus har sin, Johannes har sin. Men det är inte konstigare än det som en teolog som heter Richard Burr säger när han klev in i Churchill-museet. Det finns ett sånt museum. Och så tittade han på bilderna på Churchill. På en bild var han klädd i badbyxor. Han hade semester. En annan bild hade han en stram uniform på sig. Det var ett annat sammanhang. En tredje bild så hade han en kostym på väg till någon fest. Och en fjärde så gick han omkring i morgonrock eller sådär. Alltså fyra bilder av Churchill. Men samma Churchill. Och så ska vi se, tror jag, på de här fyra berättelserna. Det är fyra bilder, men det är samma Jesus som möter oss här. Ja, det var inledningen. Nu är det fika. Jag ber om ursäkt att jag har dragit över. 1954.